Kapitel 17. Klingor. Min visste inte om hon skulle stöna, skrika eller bara sätta sig ner och gråta. Caroline, som stirrade storökt på Rand, tycktes vara i samma trångmål. Toram däremot gav till ett skratt och började gnugga händerna. Hör upp allesammans, hojtade han. Nu ska det bli lite underhållning. Gör plats, gör plats. Han klev in mot mitten av tältet och vinkade undan folk med yviga gester. Fåraherde, morrade Min, du har mindre förnuft än en gås. Du har inget förnuft alls. Jag skulle inte uttrycka saken riktigt på det viset, sa Caroline med synnerligen torrt tonfall. Men jag skulle föreslå att ni ger er av omedelbart. Vad för knep du än tänkt använda, så befinner det sig 7 Aesir här i tältet. Varav 4 stycken tillhör röda Aya och är på väg hem till Tarvalon från södern. Om någon av dem så mycket som anar sanningen är jag rädd att vad som än kunnat bli frukten av dagens händelser inte kommer att inträffa. Ge er av. Jag tänker inte använda några knep. Rand knäppte upp svärdsbältet och räckte det till Min. Om jag har berört er och Dailin på ett sätt kan jag beröra Toram på ett annat. Människoskaran började dra sig tillbaka och frila en yta med 20 stegs diameter mellan 2 av de kraftiga mittstolparna. En del tittade på Rand och det var många som puffade varandra i sidan och skrattade skälmskt. Aesirna fick naturligtvis hedersplatserna. Cadsuan och hennes båda vänner på ena sidan och de 4 röda systrarna på andra. Cadsuan och hennes följeslagerskor betraktade Rand med öppet missnöje och någonting som gränsade till irritation, medan de röda verkade vara mer bekymrade över de 3 andra systrarna. De lyckades i varje fall verka helt omedvetna om att några andra Aesir var närvarande, trots att de stod precis mitt emot. Och att vara så blind krävde ett inte ringa mått av ansträngning. Hör nu på mig, kusin. Carolines låga röst var så angelägen att den nästan sprack. Hon stod mycket nära Rand med bakåtböjd nacke så att hon kunde se honom i ansiktet. Fast hon nätt och jämt nådde honom till bröstet såg hon ut att när som helst kunna ge honom en örfil. Om du inte använder något av dina särskilda knep, fortsatte Caroline, så kan han göra dig mycket illa även med ett övningssvärd, och han kommer inte att dra sig för att göra det. Han har aldrig tyckt om när någon annan rört vid vad han anser vara sitt. Och varenda ung man som talar med mig misstänker han för att vara min älskare. När vi var barn knuffade han en av sina vänner. En vän ner för trappan och knäckte ryggen på honom för att Darwin hade ridit på hans ponny utan att fråga om lov. Ge dig iväg, kusin. Ingen kommer att tycka illa vara. Ingen väntar sig att en ung pojke ska möta en svärdsmästare. Jaisi, vad det nu heter egentligen, hjälp mig att övertyga honom. Min öppnade munnen och Rand la ett finger över hennes läppar. Jag är den jag är, Lokan, och jag tror inte att jag skulle kunna smita ens om jag inte varit det. Så han är alltså svärdsmästare. Han knäppte upp rocken och steg ut på den avröjda golvytan. Varför måste de alltid vara så tjurskalliga när man minst önskar det, viskade Caroline uppgivet och irriterat. Min kunde bara nicka bifall. Toram, nu i skjortärmarna, kom bärande med 2 övningsvärd vars klingor bestod av hopsnörda knippen av tunna träribbor. När han såg att Rand fortfarande hade rocken på sig höjde han ena ögonbrynet. Den kommer att hindra dig, kusin. Rand ryckte på axlarna. Utan förvarning kastade Toram ett av svärden mot Rand, som fångade det i luften med ett grepp om det långa fästet. Rand tog fästet i båda händerna och vred sig något i sidled så att han hade klingan riktad mot marken och vänster fot fram. Toram slog ut med händerna som för att säga att han gjort allt han kunnat. Nå, han vet i varje fall hur man ska stå, skrattade han. Vid det sista ordet störtade han framåt och högg mot Rands huvud med all sin kraft. Det hördes en skarp smäll när träknipporna slog ihop. Rand hade bara rört svärdet, ingenting annat. Ett kort ögonblick stirrade Toran bara på honom och Rand mötte lugnt hans blick. Sen började dansen. Det var det enda ord Mind kunde komma på för att beskriva deras glidande, flytande rörelser medan träklingorna ven genom luften. Hon hade sett Rand träna fäktning mot de bästa svärdkämpar han kunnat hitta, ofta två eller tre eller fyra åt gången. Men det var ingenting jämfört med detta. Så vackert var det. Och så lätt att glömma att blod skulle ha kunnat flyta om klingorna varit av stål istället för trä. Förutom att ingen klinga, varken stål eller trä, rörde vid motståndarens hud. Fram och tillbaka dansade de, cirklade runt varandra, gjorde utfall, hugg, stötar. En anföll Rand, en parerade han, och varje rörelse ackompanjerades av de skarpa smällarna. Caroline fattade tag i Mins arm utan att ta blicken från kraftmätningen. Han är också svärdsmästare, andades hon. Det måste han vara. Titta på honom. Min tittade och kramade Rands svärd och bälte mot sitt bröst som om det varit han. Fram och återgled den vackra dansen. Och vad Rand än tänkte så var det tydligt att Toram önskat att hans klinga varit av stål. Ett kallt raseri brann i hans anlete och han ansatte sin motståndare hårdare och hårdare. Fortfarande hade ingen av klingorna rört vid någonting annat än varandra. Men nu backade Rand undan hela tiden, parerade blicksnabbt medan Toram drev på med ett isande ursinne glittrande i ögonen. Utanför hördes ett skrik, ett fullständigt skräckslaget tjut. Och plötsligt for det väldiga tältet rakt upp i luften och försvann i ett tätt, grått töcken som dolde himlen. Dimman böljade på alla håll, fylld av avlägsna skrik och vrål. Tunna dimstråk började leta sig in i den upp- och nedvända skål av klar luft som tältet lämnat efter sig. Alla stirrade i fullständig häpnad. Nästan alla. Torams träklinga träffade Rand i sidan med ett benknäckarbrak och fick honom att vika sig dubbel. Du är död, kusin, morrade Toram och lyfte svärdet för att hugga igen. Men stelnade när han fick se hur en del av den grå tjockan ovanför honom började ta fast form. En dimtentakel som kunde ha varit en tjock, trefingrad arm sträckte sig ner, slöt sig om den kraftiga röda systern och slet upp henne i luften innan någon hann röra sig. Catchuan var den första som övervann sin bestörtning. Hon lyfte armarna så att sjalen skakades undan och knyckte till med händerna varvid det sköt iväg ett eldklot från vardera handflatan upp i dimman. Plötsligt var det någonting som flammade upp där ovan. En häftig explosion som genast var över. Och sen föll den röda systern tillbaka ner och landade med ansiktet före på mattorna, nära Rand som låg på knä med handen tryckt mot sidan. Ansiktet skulle åtminstone ha kommit först om det inte varit för att hennes huvud var omvridet så att de döda ögonen stirrade tomt upp i dimman. Med detta försvann tvärtom rester av behärskning som dröjt kvar hos människorna i tältet. Skuggan hade fått fast gestalt. Skrikande människor flydde åt alla håll, välte bord, klöste och knuffade sig fram, ädlingar och tjänare om varandra. Min kämpade sig fram till Rand med händerna, armbågarna och hans svärd som klubba. Är du oskadd? Frågade hon medan hon drog honom upp på fötter. Hon blev förvånad över att på hans andra sida se Caroline som också hon gav honom en hjälpande hand. Caroline såg för övrigt själv förvånad ut. Han drog ut handen som hade hållit under rocken och till all glädje var fingrarna inte blodiga. Det halvläkta, ömma ärret hade inte gått upp. Jag tror att det är bäst att vi rör på, sa han och tog svärdsbältet. Vi måste komma ur det här. Den upp- och nedvända skålen av klar luft var synbart mindre. Nästan alla andra hade flytt. Utifrån dimman hördes rop och skrik. De flesta tvärt avbrutna, men alltid avlösta av nya. Jag instämmer, Thomas, sa Darlin. Han hade dragit sitt svärd och ställt sig med ryggen mot Caroline, mellan henne och dimman. Frågan är åt vilket håll och hur långt måste vi ta oss? Detta är hans verk, spottade Thoram. Althors. Han slungade ifrån sig övningssvärdet, gick bort till sin rock och tog lugnt på sig den. Vad han än var i övrigt så var han i varje fall inte feg. Geralt, skrek han ut i dimman samtidigt som han spände på sig svärdsbältet. Ljuset bränner dig, Geralt. Var är du? Geralt! Mordaith, Fane, svarade inte och Thoram fortsatte ropa. De enda som fanns kvar var annars Cadjoan och hennes båda kompanjoner. Deras ansikten var lugna, men de strök nervöst över sjalarna. Norrut, tror jag, sa hon. Sluttningen ligger närmare åt det hållet, och om vi klättrar upp där kan vi komma ovanför det här. Sluta med den där olåten, Thoram. Din betjänt är antingen död eller döv. Thoram blängde på henne, men slutade gasta. Cadjoan verkade inte bry sig om vad han gjorde så länge han var tyst. Norrut alltså. Vi tre tar hand om allt som ert stål inte klarar av. När hon sa detta såg hon Rand rakt i ögonen och han nickade nästan omärkligt innan han spände fast svärdsbältet och drog sitt vapen. Min utbytte en stor ögd blick med Caroline, vars ögon verkade vara stora som tekoppar. Echidén visste vem han var och tänkte förhindra att någon annan fick veta det. Jag önskar att vi inte hade lämnat kvar väktarna i staden, sa den slanka gula systern. Det pinglade om de små silverklockor hon hade i håret när hon knyckte på nacken. Hennes sätt var nästan lika befallande som Cadjoans, till den grad att man först inte tänkte på hur vacker hon var. Men den gest hon just gjort fick henne att verka en aning kitslig. Jag önskar att jag haft Roshan här. En cirkel, Cadjoan, frågade den grå systern. Hon vred huvudet, en åt ena hållet, en åt andra för att spana ut i dimman, vilket fick henne att se ut som en trind ljusårig sparv med sin vassa näsa och nyfikna blick. En sparv som inte var rädd, men som utan tvekan var beredd att ta till flykten. Ska vi länka oss? Nej, Niand, suckade Cadjoan. Om du ser någonting måste du kunna slå till direkt utan att peka ut det för mig. Sluta fundera på Roshan, Samitsu. Vi har tre utmärkta klingor här och två har hägerns märke, se. De duger gott. Thoram visade tänderna när han såg hägern som var ingraverad på Rands svärdsklinga. Om det skulle vara ett leende innehöll det i varje fall ingen glädje. Också hans klinga bar samma märke. Darlins gjorde det inte, men han gav Rand och hans svärd en vägande blick. Sen en respektfull nick som var betydligt djupare än när han blivit presenterad för Thomas Trakant av en av ättens obetydligare grenar. Den gråhåriga gröna systern hade helt uppenbart tagit befälet och behöll det trots försök till protester från Darlin, som tydligen i likhet med de flesta tyrenier inte var särskilt förtjust i Echidér, och från Thoram som verkade ogilla att någon annan än han själv gav order. Detsamma tycktes för övrigt gälla Caroline, men Cadjoan ignorerade hennes missnöjda min lika fullständigt som männens uttryckliga klagomål. Till skillnad från dem insåg uppenbarligen Caroline att det inte skulle känna någonting till att käbbla emot. Förbluffande nog lät sig Rand fogligt placeras på Cadjoans högra sida när hon snabbt arrangerade gruppen. Nå, fogligt var kanske inte rätt ord. Han tittade ner på kvinnan med en så högdragen uppsyn att det skulle ha fått min att ge honom en örfil om det varit riktat mot henne. Varvid Cadjoan bara skakade på huvudet och muttrade någonting som fick honom att rodna. Men han höll i varje fall mun. Min hade nästan trott att han skulle passa på att känna ge vem han var just då och kanske vänta sig att dimman skulle försvinna i pur rädsla för draken återfödd. Han log mot henne som om det var helt naturligt med dimma i detta väder, till och med en dimma som ryckte bort tält och människor. De gick in i dimman formerade som en sexuddig stjärna. Kadsoen själv gick i täten. Två uddar utgjordes av Aesir och de tre andra av männen med sina svärd. Toran protesterade naturligtvis högljutt över att behöva gå sist tills Kadsoen sa någonting om äran i att utgöra eftertruppen eller någonting liknande. Det fick tyst på honom. Min hade absolut ingenting att invända mot sin egen placering i stjärnans mitt tillsammans med Caroline. Hon höll en kniv i vardera handen och undrade om de skulle vara till någon nytta. Det gjorde henne nästan lättad att se hur dolken i Carolines hand skalv. Hennes egna händer var i varje fall stadiga. Fast det kunde förstås bero på att hon var för rädd för att darra. Dimman var midvinterkall och la sig så tjock om dem att det var svårt att se de andra tydligt. Hörde gjorde man däremot alldeles för bra. Ur dunklet nåddes de av skrik och rop. Skräckslagna tjut från män och kvinnor, hästar som skriade. Det var som om dimman gjorde ljuden matta och ihåliga. Vilket lyckligtvis fick de förfärliga ljuden att låta avlägsna. Dimman framför dem började tätna. Men genast lämnade ett par eldbollar Kachoans händer och for fräsande genom det isande grå töcknet. Där dimman tjocknat flammade den upp i en rytande låga. Bakifrån hördes liknande dån och de ljusskenen som flimrade i dimman likt åskblixtar bland molnen vittnade om att de båda andra systrarna inte var overksamma. Min hade ingen önskan att se sig om. Det hon kunde se räckte mer än väl. De passerade nedtrampade tält som halvt doldes i diset, gick förbi kroppar och kroppsdelar som inte doldes till närmelsevis så mycket som hon skulle ha önskat. Ett ben, en arm, en man som tog slut nedanför midjan. En gång såg Min ett kvinnohuvud som tycktes grina åt henne ovanpå en kullvält vagn. Marken hade börjat sluta uppåt, allt brantare. Min såg den första levande själ hon sett förutom dem i dimman och önskade att hon inte gjort det. En av männen i röd rock kom stapplande mot dem, kraftlöst vinkande med vänsterarmen. Den andra var försvunnen och där halva ansiktet varit lyste nu det vita, fuktiga kraniet genom blodet. Någonting som kunde ha varit avsett som ord bubblade fram mellan hans tänder och sen föll han ihop. Shamitsu satte sig på huk bredvid honom och la fingrarna mot hans trasiga panna men reste sig genast och skakade på huvudet. De fortsatte vidare, hela tiden uppåt, ända tills Min började undra om det var ett berg de klättrade upp för och inte bara en kulle. Precis framför Dalin började dimman plötsligt ta gestalt av någonting som var högt som en man, men bestod av videl tentakler och gapande käftar fulla av vassa tänder. Storfursten var kanske inte svärdsmästare, men för den skull var han inte långsam. Han gjorde ett hastigt snitt tvärs över mitten av den ännu inte helt solida gestalten, svängde klingan i en båge och klöv den uppifrån och ner. Fyra dimmoln, tätare än det omgivande diset, dalade ned på marken. Nå, sa han, då vet vi i varje fall att stål biter på de här varelserna. De tjockare dimstyckena flöt samman till en och började återstiga. Kadsoen sträckte ut handen och lät ett regn av elddroppar strila från fingertopparna, varvid den tätnande dimman utplånades i en flammande låga. Men tydligen inte med ett dödligt bett, mumlade hon. Framför dem dök plötsligt en kvinna upp ur de grå virvlarna och halvt sprang, halvt snubblade ner för sluttningen med sidenkjolarna upphissade till knäna. Ljuset var ett tack, skrek hon. Ljuset var ett tack. Jag trodde jag var ensam. Precis bakom henne började dimman dra sig samman till en mardrömsgestalt av ideltänder och klor som tornade upp sig ovanför henne. Hade det varit en man skulle Rand ha väntat. Det var min övertygad om. Innan Cadshuan hann röra sig hade han lyft handen och en strål av någonting. Vit, flytande eld, skarpare än solen själv sköt fram över kvinnans huvud. Varelsen bara försvann. Ett ögonblick var luften klar där den hade stått och där strålen skurit genom luften. Sen började dimman fylla tomrummet. Ett ögonblick då kvinnan stod som fastfrusen vid marken. Sen skrek hon för sina lungors fulla kraft, vände sig bort och sprang från dem, fortfarande nedåt. Flydde undan något hon fruktade än mer än den mardrömslika dimman. Du, vrålade Toram så högt att min snodde runt mot honom med lyftade knivar. Han stod och pekade på Rand med svärdet. Det är du. Jag hade rätt. Detta är ditt verk. Mig snärjer du inte, Althor. Plötsligt bröt han sig ur formationen och satte av uppför slänten i vild karriär. Du fångar inte mig. Kom tillbaka, ropade Darlin efter honom. Vi måste hålla samman. Vi måste... Han blev tyst och stirrade på Rand. Det är du. Ljuset bränner mig. Du är verkligen han. Han gjorde en ansats att ställa sig mellan Rand och Caroline, men sprang i varje fall inte därifrån. Cadshuan klev lugnt fram längs sluttningen, fram till Rand. Sen gav hon honom en rungande örfil, så hårt att hans huvud ryckte till. Min blev så överraskad att hon satte andan i halsen. Du gör inte det igen, sa Cadshuan. Det fanns ingen hetta i hennes röst, bara kallt järn. Hör du vad jag säger? Inte landseld. Aldrig. Till mins förvåning gned sig Rand bara om kinden. Du hade fel, Cadshuan. Han är verklig. Jag är säker på det. Jag vet att han är det. Ännu mer förvånande var att han lät som om han verkligen ville att hon skulle tro honom. Min kände en stor ömhet för honom. Han hade pratat om att höra röster. Det måste vara det han pratade om nu. Hon lyfte högerhanden mot honom utan att tänka på att hon höll i en kniv och öppnade munnen för att säga någonting tröstande. Även om hon inte alls var säker på att hon någonsin skulle kunna använda just det ordet igen utan bimeningar. Hon öppnade munnen. Och i samma stund kom Peyton Fane uthoppande ur dimman bakom Rand med blänkande stål i sin hand. Bakom dig, skrek Min och pekade med kniven i sin utsträckta hand samtidigt som hon kastade den hon hade i vänster hand. Men ens var det som om allting hände på samma gång, halvt dolt i det vintriga diset. Rand började vända sig om samtidigt som han snabbt drog sig åt sidan. Fane följde efter för att kasta sig över honom. Hans rörelse fick Mins kniv att missa, men Fanes dolk nådde Rands sida. Det såg ut som om den inte gjorde mer än att skära genom rocken, men ändå upphov Rand ett skrik som fick Mins hjärta att snörpa ihop sig. Med händerna tryckta mot sidan dråsade han mot Cadshuan, grep efter henne för att hålla sig upprätt och drog henne med sig i fallet. Ur vägen, ropade en av de andra systrarna. Shamitsu trodde Min och plötsligt drogs fötterna bort under Min. Hon landade tungt på marken tillsammans med Caroline som andlöst fräste blod och eld. Allting på samma gång. Undan, ropade Shamitsu igen när Darlin störtade fram mot Fane med sitt svärd. Med förbluffande snabbhet kastade sig den senige mannen ned på marken och rullade utom räckhåll för Darlin. Märkligt nog var det med ett kacklande skratt han kravlade sig på fötter och sprang iväg för att nästan omedelbart slukas av dimman. Självande tog sig Min upp på fötter. Det var betydligt mer liv i Caroline. Jag tänker tala om en sak, Eishede, sa hon med kall röst, samtidigt som hon hetsigt borstade smuts från kjolen. Jag finner mig inte i att bli behandlad på detta vis. Jag är Caroline Damodred, överhuvud för... Min slutade lyssna. Catran satt längre upp i backen med Rands huvud i knät. Det hade bara varit en rispa. Fanes dolk kunde nätt och jämnt ha rört vid. Med ett skrik kastade sig Min framåt. ACD eller ej, hon knuffade undan kvinnan från Rand och tog hans huvud i händerna. Hans ögon var slutna, andetagen sträva och ojämna. Ansiktet kändes alldeles hett. Hjälp honom, skrek hon åt Catran, likt ett eko av de avlägsna skriken i dimman. Hjälp honom! Inuti henne var det en del som sa att det inte var särskilt förnuftigt när hon just hade knuffat undan kvinnan. Men hans ansikte brände mot hennes händer, brände bort allt förnuft. Shamichu, fort, sa Catran, som reste sig upp och drog sjalen till rätta. Min gåva för att hela räcker inte till. Hon la handen på Mins hjässa. Flicka lilla, jag låter knappast pojken dö innan jag hunnit lära honom lite hyfs. Gråt inte mer nu. Det var högst besynnerligt. Min var tämligen säker på att kvinnan inte hade gjort någonting med kraften. Men ändå trodde hon på hennes ord. Lära honom hyfs. Det skulle bli ett vackert nappatag det. Motvilligt släppte Min taget om Rands huvud och backade undan, fortfarande på knä. Hon hade inte ens märkt att hon grät, men Catrans lugnande ord räckte ändå för att stävja tårflödet. Efter en sista snyftning gned hon sig om kinderna och såg på Shamichu som knäböjde bredvid Rand och la fingrarna mot hans panna. Min undrade varför hon inte tog hans huvud i bägge händerna som Moraine brukat göra. Plötsligt genomfors hela Rand av en krampryckning så kraftig att en av hans fäktande armar träffade den gula systern och välte henne på rygg. Så snart hennes fingertoppar lämnade hans hud blev han stilla igen. Min kröp närmare. Han andades lättare nu, men ögonen var fortfarande slutna. Hon kände på hans kind, svalare än förut, men fortfarande för varm och blek. Det är någonting som är fel, sa Shamichu irriterat när hon satt sig upp. Hon drog Rands rock åt sidan, tog tag i revan i den blodfläckade skjortan och rev upp ett stort hål i linnetyget. Såret efter Fanes dolk, inte längre än hennes hand och inte alls djupt, löpte rakt över det gamla runda ärret. Till och med i det svaga ljuset kunde Min se den ilskna svullnaden längs snittets kanter. Som om han gått med såret i flera dagar utan omvårdnad. Det blödde inte längre, men det borde ha varit helt försvunnet. Det var vad som hände när man blev helad. Såren läktes mitt framför ens ögon. Det här, sa Shamichu med skolfrökenaktig ton medan hon vidrörde ärret med lätt hand. Känns som en böld, fast full med ondska istället för var. Och detta... Här lät hon fingret löpa längs jacket. Verkar vara fullt av en annan sorts ondska. Plötsligt gav hon den gröna systern som stod ovanför henne en bekymrad blick och fortsatte med butter, urskuldande ton. Om jag hade bättre ord skulle jag använda dem, Catran. Jag har aldrig sett någonting liknande. Aldrig. Men så mycket kan jag säga att om jag dröjt bara ett ögonblick... Eller kanske om du inte hade försökt först så tror jag att han skulle ha varit död nu. Som det är nu. Den gula systern suckade tungt och det var som om luften gick ur henne. Med slokande min fortsatte hon. Som det är nu tror jag att han kommer att dö. Min skakade på huvudet. Försökte säga nej. Men det var som om tungan var förlamad. Hon hörde Carolyn mumla en bön. Kvinnan stod och höll hårt med båda händerna i en av Darlins rockärmar. Darlin själv blickade ner mot Rand med rynkad panna som om han försökte få ordning på vad det var han såg. Catran böjde sig ner och klappade Shamichu på axeln. Du är den bästa helerska som finns. Kanske den bästa någonsin, sa hon tyst. Ingen har till närmelsevis så mycket av gåvan som du. Shamichu nickade och reste sig upp och innan hon rätat på sig helt hade hon återvunnit sitt ACD-lugn. Cadjuan stod däremot med händerna i sidorna och blängde ned på Rand, inte alls lika behärskat. Tvi, jag tänker inte låta dig dö ifrån mig, pojke, morrade hon, som om det var hans eget fel. Den här gången klappade hon inte min utan knackade henne i huvudet med knogarna. Upp med dig, flicka. Du är ingen morskris, det kan vem som helst se. Så sluta göra dig till. Darling, du får bära honom. Förband får bli en senare fråga. Den här dimman tänker tydligen inte lämna oss, så vi får lämna den istället. Darling tvekade. Kanske berodde det på Cadjuans otåliga blick. Kanske på att Caroline halvt lyfte handen till hans ansikte. Men han stack i varje fall muttrande svärdet i skidan, hivade upp Rand över axlarna med hängande armar och ben. Min tog upp det hägermärkta svärdet och stack försiktigt ner det i skidan som hängde vid Rands höft. Han kommer att behöva det, sa hon till Darlin. Efter en kort stund nickade han, vilket var tur för honom. Hon hade satt all sin tro till den gröna systern och tänkte inte låta någon tro annat. Var försiktig nu, Darlin, sa Caroline med sin beslöjade stämma när Cadjuan förklarade deras marschordning. Håll dig bara bakom mig så ska jag skydda dig. Darlin skrattade så att han kiknade och skrockade fortfarande när de än en gång började kliva uppåt genom den kalla dimman. De avlägsna skriken omgav dem fortfarande. Han gick i mitten med Rand över axlarna, omgiven av de fem kvinnorna. Min visste att hennes enda uppgift var att hålla utkik, precis som Caroline som gick på andra sidan av Cadjuan. Hon visste också att den dragna kniv som hon höll i handen inte skulle hjälpa mot dimvarelserna. Men någonstans där ute kunde Peyton Fane fortfarande vara i livet. Hon tänkte inte missa en gång till. Caroline höll också i sin dolk, och att döma av de blickar hon kastade över axeln mot Darlin som stapplade upp för backen under sin levande börda, var hon kanske också inställd på att försvara draken återfödd. Fast å andra sidan var det kanske inte honom hon månade om. Det där skrattet skulle kunna få en kvinna att glömma vilken näsa som helst. Dimgestalterna fortsatte att ta form och dö undan för Aesedernas lågor, och vid ett tillfälle var det ett jättelikt någonting som slet en skriande häst i två bitar till höger om dem innan någon av systrarna hann dräpa det. Efter den synen kräktes Min ljudligt och skämdes inte det minsta. Visserligen dog även människor omkring dem, men de var åtminstone här av eget val. Även en menig soldat kunde ha flytt fältet dagen innan om han hade velat det, men inte den där hästen. Gestalter formades och dog. Dödsvrålen från människor hördes allt jämt, fast de tycktes alltid vara långt borta, trots att de fortfarande snubblade över sönderslitna kroppar som varit människor för mindre än en timme sedan. Min började undra om de någonsin skulle se dagens ljus igen. Plötsligt, utan förvarning, vacklade hon ut i det. Ena stunden var hon omvärvd av det grå töcknet. Nästa stod hon under en blå himmel, på vars valv en glödande sol brann. Så ljus att hon var tvungen att skydda ögonen med handen. Och där, kanske 5 mils steg bort, tornade Carhains fyrkantiga murar upp sig bakom de nästan trädlösa kullarna. Staden såg på något sätt inte verklig ut längre. Hon stirrade bakåt mot dimman och genomfors av en rysning. Det syntes en tydlig kant, en böljande mur som löpte genom träden på kullens topp, alldeles för rak och skarpt avgränsad för att vara rimlig. Här var luften klar, där fylld av grå tjocka. Lite mer av ett träd som stod rakt framför henne blev synligt, och hon förstod att dimman började dra sig tillbaka, kanske på grund av solens heta strålar. Men det gick alldeles för långsamt för att vara naturligt. De andra var lika uppslukade av denna syn som hon, till och med Aesedena. 20 steg till vänster kom plötsligt en man utkravlande i det fria på alla fyra. Främre delen av gässan var rakad och att döma av det buckliga bröstharnes han hade på sig var han en enkel soldat. Han stirrade vilt omkring sig men verkade inte se dem utan kravlade vidare över krönet och ner för slänten, fortfarande på alla fyra. Längre bort åt höger dök två män och en kvinna upp, alla springande. Kvinnan hade färgade ränder på framsidan av klänningen, men det var omöjligt att avgöra hur många eftersom hon hade hissat upp kjolarna så långt det gick för att kunna springa fortare och höll jämna steg med männen. Ingen av dem tittade åt sidorna utan störtade bara ner för backen där de snubblade, föll, tog sig på fötter och sprang igen. Caroline studerade den tunna klingan på sin dolk ett ögonblick innan hon hårt stack tillbaka den i slidan. Där försvinner min här, suckade hon. Darlin, fortfarande med den medvetslösa Rand över axlarna, tittade på henne. Det finns fortfarande en här i Tyr, om du vill kalla på dem. Hon såg på Rand där han hängde som en säck. Kanske, sa hon. Darlin vände blicken mot Rands ansikte med bekymrad min. Cadjohan såg allt ur en praktisk synvinkel. Vägen ligger ditåt, sa hon och pekade åt väster. Det går snabbare än att gå genom terrängen. En lätt promenad. Lätt var inte det ord min skulle ha använt. Efter den iskalla dimman kändes luften dubbelt så het. Svetten forsade ur henne och tycktes ta med sig all styrka hon hade. Knäna böjde sig. Hon snavade över rötter och föll raklång. Hon snubblade på stenar och ramlade. Hon snubblade på sina egna högklackade stövlar och föll. Vid ett tillfälle försvann plötsligt marken under henne och hon kanade gott och väl 40 steg ner för slänten på byxbaken innan hon lyckades hugga tag i ett ungträd. Caroline ramlade lika många gånger som hon, kanske fler. Klänningar var inte avsedda för den här sortens utflykter och det dröjde inte länge förrän hon, efter en kullerbytta som slutade med att hon hade kjolarna över huvudet, frågade Min om namnet på sömmerskan som hade gjort hennes rock och byxor. Darlin ramlade inte. Och han snubblade och snavade och halkade precis lika mycket som dem. Men så snart han började falla var det som om någonting fångade upp honom och fick honom på fötter igen. I början blängde han på Eishedena som den stolte tairenske storfurste han var, som om han ville bära Rand utan hjälp. Men Cadjohan och de andra låtsades inte om det. Själva ramlade de aldrig utan promenerade bara på, småpratande sinsemellan medan de fångade upp Darlin innan han hann göra en vurpa. När de var framme vid vägen såg han både tacksam och jagad ut. Cadjohan ställde sig mitt på den hårdpackade jordvägen och slängde upp handen för att stoppa det första fordon som kom inom synhåll. Det var en ranglig vagn som drogs av ett par malätna gamla mulor och kördes av en mager bonde med lappad rock. Han höll beredvilligt in. Vad kunde den tandlöse gubben tro att han hade råkat ut för? Tre tidlösa Eishedair med sjalar och allt som lika gärna kunde ha klivit ur en ståtlig täckvagn bara någon minut tidigare. En genomsvettig Carhainsk kvinna, högättad att döma av ränderna på klänningen, om hon inte var en tiggare som klätt sig i trasor från ett adelshus med tanke på hur klänningen såg ut. En tairensk adelsman med svett droppande från nästippen och det spetsiga skägget, tyngd under en annan man som låg över hans axlar likt en säck mjöl. Och hon själv, hål på båda byxknäna och ännu ett i baken som dock doldes av rocken. Ljuset var ett tack, vars ena ärm dessutom hängde i bara några få trådar och mer smuts och damm än hon ville tänka på. Hon väntade inte på att någon annan skulle göra någonting utan drog fram en kniv ur rockarmen. Vilket fick de flesta av de trådar som var kvar att lossna och lät skaftet vandra mellan fingrarna så som Thor Marilyn hade lärt henne så att klingan blixtrade i solskenet. Vi kräver skjuts till solpalatset, förkunnade hon. Rand kunde inte ha gjort det bättre. Ibland kunde man bespara sig en tröttsam diskussion genom att uppträda bestämt.